Det här är en podd från Svenska Yle.
Rök som täcker precis allt. Det är röda skyar, det är djurliv och trasor överallt. 23 döda som det ser ut just nu. Det är elförsörjningsproblem, det är matbrist. Det är vitgrå mark här och var. Det är rök i städerna. Det ser ut som en science fiction film, kanske Mad Max. Det ser ut som en atombomb har slagit ner. Och jag pratar naturligtvis inte om en film, utan jag pratar om Australien, i alla fall delar av Australien just nu. Östkusten har drabbats väldigt hårt av svåra bränder sedan september. Det är helt otroligt, det har pågått i många månader. Nu ser det ut som det eventuellt finns någon slags andningspaus här. De har fått en av de här gigantiska bränderna under kontroll så pass mycket att de i alla fall kan börja bekämpa den istället för att bara försvara sig mot den. Men det är mycket jobb kvar och det har varit mycket diskussioner med allt från klimat och politik kring det här. Jag är med Marcus Roselund här i studion, vår vetenskapsredaktör. Hej Marcus.
Hej, hej.
För det första, jag tänkte bara att vi börjar från den här änden. Jag menar, det här är en brand, eller bränder, som har pågått sedan september. Det är alltså månader av kontinuerligt brand på massiv skala. Vi snackar alltså hundratals kilometer.
Ja.
Hur är det här ens möjligt att det kan brinna så här?
Det är möjligt av flera olika orsaker. En aspekt av de ökade koldioxidutsläppen, eller ska vi säga den ökade koldioxidhalten i atmosfären, att så som skeptikerna ofta vill påpeka, att det här får liksom, det här främjar växtlivet, det får det att växa mera, eftersom koldioxid bokstavligen är som ett gödsel för växtlighet. Och det här stämmer till en viss grad, och det har på det viset till exempel tagit sig uttryck i Australien, att saker och ting växer snabbare när det är varmt och skönt och det finns mycket koldioxidgödsel i luften, så växer det, den här undervegetationen och buskagerna växer snabbare. Så det finns en massa mera bränsle för de här bränderna. Och sen när det en gång börjar brinna, så då finns det mera att bränna. Sen finns det ju också nog vissa sådana här kulturella grejer som har spett på den här utvecklingen, som de här den här australiensiska ursprungsbefolkningen och deras traditionella landskötsel, hur de har bränt saker och ting i preventivt syfte för att förhindra att större bränder så här, eller det har förhindrat större bränder, så det har ju nog också haft spelat en viss roll här. Men sen är det nog helt enkelt klimatförändringen, den globala uppvärmningen, alltså den här traditionella brandsäsongen. Det har ju alltid brunnit i Australien, det hör ju till nu.
Jo, det har ju folk påpekat att det är bara storleken som är så väldigt ovanlig.
Ja, men den börjar tidigare, den här brandsäsongen, och det har brunnit till och med helt utanför den här traditionella brandsäsongen. Den borde ju vara på sin höjd, den borde nå sin kulmen i februari, men nu har det ju brunnit där hur länge som helst redan, och det ser ju inte ut att sluta. Okej, nu får vi in lite regn där som kan ge en andhämtning, men inte har vi sett det sista av det här ännu, inte det kan vi nog vara helt säkra på.
Ja, nej, jag såg någonstans att de beräknar väl att det är ungefär 7 veckor kvar av den här liksom värsta alltså värmesäsongen, innan det sen då kommer då nästa problem med alla monsuner och liksom alla regn och sånt där, som i sin tur också kan skapa problem, förstår jag, i en sån här utbränd miljö.
Ja, och det här är ju inte ens ett extremt El Niño eller La Niña-år, alltså den här El Niño cykeln har också en viss i samband med vad heter det, El Niño, starka El Niño år så brukar det vara torrare i Australien, men det regnar en massa längs med den amerikanska stilla havskusten, men nu har det varit ganska neutrala enso förhållanden, det vill säga varken El Niño eller La Niña. Det har inte varit liksom några speciella orsaker egentligen till att det borde vara en särskilt intensiv brandsäsong nu i år.
Och det pratar man ju eventuellt om, att det här är nu liksom början på, vad ska man säga, ett nytt normalt, som man alltid hör, det här börjar bli ett trend, liksom, mening, det här nya normala för alla. Men just som du säger, att om det är så att det kommer en El Niño sen, så betyder ju att en sån här situation, fast under ett El Niño-år kan alltså bli ännu mer katastrofalt.
Ja, ja, det är ju det att vi har naturliga variabler, naturliga cykler som orsakar en förhöjd risk för vissa sorters extremväder och extrema händelser. Och så har vi mänskliga faktorer som spelar in. Och sen när de här överlapparna, de här två vågtopparna så att säga går i synk med varandra, så då kan det bli riktigt jobbigt.
Mm. Människor blev ju, alltså det ska vi ju komma ihåg nu, att nu pratar vi om den här klimatförändringen och det är en stor del av det, och de här liksom väderförhållandena som annars också finns. Och sen har det ju dessutom spridits en hel del desinformation om det här, för det var ju, man hittade ju några människor som man åtalade för de här bränderna, men det växte sen oproportionerligt.
Ja, ja, det är klart det. Och jag skyller nog på Twitter här för ganska mycket av det här, för Twitter är en sån jäkla djungeltrumma, alltså med miljontals trummare som dunkar på samtidigt. Det är nog jättesvårt att hålla reda på vad som är sant och vad som inte är sant där.
Men det är ju ganska otroligt då att man trots det här enorma omfattningen av den här branden, och jag menar folk, det finns ju bildbevis för er som då kanske har levt i en kartong och inte har sett någonting av det här, så rekommenderar jag att gå in och sök på nätet. Det är som en postapokalyptisk film på riktigt. Det är djurlik överallt och som sagt röda skyar som jag beskrev i början.
Ja, men vi ska nu komma ihåg också här att det förekommer nog missvisande information också från, ska vi säga, från det här mera, den här gröna änden av spektrat här. Alltså det här som det sägs att det har dött 1 miljard djur där nu under de här bränderna, det stämmer inte. Det är inte sant. Alltså det, visst har det dött en massa djur, men det här med när man säger 1 miljard djur, så då menar man snarare att 1 miljard djurs miljö har påverkats. Förutsättningarna, livsförutsättningarna för 1 miljard djur har påverkats på ett eller annat sätt. Det har blivit svårare att få föda, det har blivit svårare att få vatten att dricka och så vidare bort. Men det betyder inte att de facto alla har dött. Och det här är någonting ju som helt omöjligt att kontrollera. Australien, vi ska komma ihåg det här, att Australien är ett helt hiskeligt stort ställe. Ja. Och dessutom ganska glest bebyggt. Mm. Där finns alltså flera människor har sett den här Land Down Under-videon på YouTube än det bor i Australien. Det säger jag kanske inte någonting, men där bor en 25 miljoner eller så, och det är ett jättestort land. Du har en omöjlig uppgift att uppskatta på riktigt vad exakt alla kängurun och koalor som har dött. Alltså du måste köra ganska länge kors och tvärs där och titta på ganska många satellitbilder innan. Så den här fullständiga bilden av den här katastrofen, för det kan vi alla vara överens om att det är en katastrof, men liksom.
Men omfattningen är ju, om man ska ändå, oavsett nu om det är liksom 1 miljard djur eller om det är liksom ett antal 100 000 som har dött, så vad jag har förstått så är det ju ändå för det, alltså ekosystemet, ett problem.
Jo, det är klart. Och koalorna till exempel så stod ju och balanserade på utrotningens rand redan tidigare. Deras population är så decimerad att, vet du, den genpoolen blir så grund och smal att för att uppehålla en livskraftig koalapopulation så var det redan tidigare jobbigt. Och nu med så här många djur som ändå helt säkert har dött, som bevisligen har dött, så det kommer att bli. Det är nu vissa redan som har hunnit förklara att koalan är härmed liksom utrotad, dead man walking, vet du, att de vet bara inte om den.
Men kan man inte hjälpa upp det då på något sätt? Man kan inte importera någon koala från någon extern zoo?
Det är klart, och det är ju det paradoxala här, alltså människan är ju skyldig till en stor del av att koalan går åt helsike på det här sättet, men människan är samtidigt också koalans enda hopp i det här skedet, för det är liksom koala koalor som står under människans beskydd på ett eller annat sätt som ska bära det här DNA-facklan vidare. Sen att koalor i djurparker och koalor i olika skyddshabitat och så här vidare bort. Jag har för övrigt varit själv, det är så hjärtkärande för alltså, vi var för ett par år sedan just där i sydöstra Australien och körde bil från...
Där det har brunnit mest riktigt.
Ja, just där som det brinner har brunnit nu allra mest. Vi körde från Sydney till Melbourne och sen en bit vidare längs med kusten, den Great Ocean Road. Det är så hjärtkärande vackra trakter, det är så otroligt fint. Det där och allt det där som vi såg där har nu gått upp i rök mer eller mindre.
Men det har funnits andra problem också, jag förstått. Jag menar, just koalor och kängurur och sånt där, det är de man har sett i nyhetssändningarna. Det är de som man har liksom skickat pengar till för att hjälpa. Ja. Och det är beundransvärt. Men jag läste någonstans också att en av de sakerna som man lätt glömmer bort är mängden insekter som stryker med.
Ja.
Som är otroligt viktiga för att bygga upp naturen efteråt igen.
Ja, det är klart. Hela ekosystemet har ju stryk där.
Hur lång tid kan det ta att återhämta sig efter en sån här gigantisk natur?
Det är någonting som är ännu alldeles för tidigt för att säga. Och en del av ekosystemerna kommer säkert inte att nödvändigtvis återhämta sig någonsin ens. Det är en stor förändring som sträcker sig långt framåt i tiden. Och, ja.
Vad ska man säga globalt då? För att nu, det kommer ju även nyheter om till exempel att de här liksom gigantiska rökmolnen som har bildats. För det är ju liksom, ni har sett bilder på Kina hur det ser ut när det har varit som liksom smog som värst. Ja. Det ser exakt likadant ut. Och nu har den här röken då färdats i princip ett varv runt jorden.
Ja.
Så där betyder det här eventuellt någonting för den här globala klimatförändringen? Kan det här liksom ge ännu mer negativa effekter?
Själva röken i sig har nu, jag menar rök kan ju i princip fungerar som en nedkylande faktor, vet du, när du har haft stora katastrofer som den här stora meteoriten som slog ner vid Yucatanhalvön för 65 miljoner år sedan utlöste en otrolig tusenårig atomvinter som gjorde att alla dinosaurierna dog ut. Så häftigt är det inte nu den här gången. Vi får inte en nedkylande effekt av den här röken, det blir ingen atomvinter. Men vi har ju haft nu i samband med de här bränderna i Australien hade frigjort vad var det nu någonting still med 350 miljoner ton koldioxid. Så det här förstärker ju den här spiralen och det har ju forskarna varnat för i åratal att skogarna kommer i något skede att övergå från att ha varit kolsänkor till att bli kolkällor. All den här,
bränsle i princip.
Ja, allt det här kolet som har samlats i den här växtligheten frigörs ju i ett huj när de här skogarna brinner. Så det är liksom en sån här självförstärkande spiral.
Och Australien har ju, eller inte Australien kanske, utan premiärministern och hans stab har ju fått en hel del kritik just på grund av den australiensiska klimatpolitiken och just kolen. De har väl ganska mycket kolindustri, vad jag förstår.
Jo, ja, Australien är ju en av världens stora fossilnationer som exporterar hiskeliga mängder kol och det finns starka ekonomiska intressen här och premiärministern har ju och den australiensiska regeringen har ju gjort sitt bästa för att sätta käppar i hjulen för klimatavtal och så här nu på sistone så. Och de förnekar ju till och med nu att det här skulle ha någon direkt koppling till klimatförändringen eller att den skulle vara orsakad av människan så. Ja.
Men sist då här, vad ska man säga? Nu kommer det då tydligen, jag tittade på väderkartor här över Australien de närmaste veckorna och det ser ut som de i alla fall får en större mängd regn nu och sen kommer de här liksom monsunerna och sådär. Men vad tror vi? Är det här liksom bara ett förspel inför nästa år och liksom alla kommande år eller var det här jätteexceptionellt?
Det är ju jätteexceptionellt men samtidigt så är det ju ett faktum som man säger att weird is the new normal, alltså att galet är det nya normala och inte kan man ju säga att nästa år kommer att bli ännu värre sådär som per automatik men man kan bara säga att sannolikheten för den här sortens grejer och ännu värre kommer att öka i framtiden. Men sen apropå just väder så här så det är någonting som man kan nämna ännu här i samband med de här bränderna har vi ju sett ett ganska skrämmande fenomen som har blivit känt för de flesta kanske för första gången nu. Det är de här pyrocumulusmolnena som vet du, de här bränderna, den här röken som stiger från de här våldsamma bränderna så skapar sin egen meteorologi. Alltså det bildas oska inuti de här rökmolnena som blixtarna slår ner och tänder nya bränder på liksom långa avstånd. Och det här beror på flera saker. Det är samma fenomen för övrigt som när du har ett starkt vulkanutbrott. Det blixtrar ju hej vilt kring den här rökpelaren som stiger från vulkanen. Och det har att göra med flera olika saker. Det är värme, konvektion som stiger upp och det är de här molnkärnorna som de här små aerosolerna, partiklarna utgör och det den här spänningen mellan de här högre molnlagren och de undre som växer precis som i ett åskmoln och så slår det ner en blixt sen. Om det blir tillräckligt stora moln så kan det ju också till och med skapa regn som sen släcker elden.
Naturen är märkliga krafter.
Ja, det är häftiga mekanismer som naturen har.
Men bara för att förtydliga, det är liksom ett helt normalt beteende. Det är inte något sånt här som någon som vill vara riktigt alarmistisk kan säga att nu kommer apokalypsen.
det måste ju te sig som ganska apokalyptiskt. Alltså den som har iakttagit det här blixtrande och mullrande från en stigande rökpelare från antingen en stor skogsbrand eller en vulkankrater. Så den kan ju nästan svära på att domedagen är här och att Saurons armé bankar på porten. Men det är klart, det är ett naturligt fenomen, men ett ganska sällsynt fenomen hittills. Men ett som vi antagligen kommer att få se mer av också i framtiden.
Tack så mycket Markus Rosenlund, vetenskapsredaktör här på Svenska Yle. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Thomas Selén heter jag och fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.